Kärlek är den röda tråden i månadens talbokstips från bibliotekarierna Annie Söderlind och Hillevi Andreasson på Malmö stadsbibliotek. Och så blir det en biografi om en av de mest kända svenskarna under första halvan av förra århundradet. Men vi börjar med en romantrilogi om kärlek och mycket mer som Annie Söderlind presenterar.
Kring sekelskiftet mellan 1700-tal och 1800-tal fanns vid flera ställen vid den svenska kusten så kallade optiska telegrafer. Dessa var uppbyggda av en ställning med ett antal luckor som kunde ställas i två lägen enligt ett speciellt kodsystem och kunde avläsas med kikare på långt avstånd. Genom att skicka ett meddelande från telegraf till telegraf kunde det nå till exempel från Stockholm till Gävle på en halvtimme. En av telegraflinjerna, den med station i Grislehamn i Roslagen, spelar en avgörande roll i Erik Erikssons roman Det brinnande havet. Den utspelar sig under tidigt 1800-tal och handlar om den unga kvinnan Johanna. 1809 anfaller ryska trupper Sverige och en av krigsfronterna är Ålands hav. Grislehamns närhet till Åland, Finland och Ryssland gör att kriget inte är långt därifrån. Mellan Johanna och en ung sergeant Kristoffer uppstår en stark förälskelse och med hjälp av telegrafen lyckas de upprätthålla kontakten en tid. Det brinnande havet är första delen i en släktkrönika i tre delar. De två följande delarna heter Den blå stranden och Den sista stormen. I alla tre böckerna får vi följa kvinnoöden i Grislehamn. I den andra delen är det Johannas barnbarn Kristina som står i centrum. Krimkriget 1854 rasar och genom att fransk-brittiska styrkor anfaller Åland är kriget återigen runt hörnet även i Roslagen. Johanna träffar engelsmannen Robert som sedan deserterar från armén och framtiden blir oviss för familjen. Livet går vidare och i den tredje boken arbetar Kristinas barnbarn Gerda på hotellet i Grislehamn. Första världskriget bryter ut i Europa. I Ryssland blir revolution och i Sverige demonstrerar folket för 8 timmars arbetsdag och kvinnorna för att få rösträtt. Alla tre kvinnorna blir förälskade i män som deltar i krigen och alla tre blir offer för omständigheter de inte kan rå för. Deras liv i strävsam fattigdom i kuststaden Grislehamn präglas både av närheten till havet och av krigen som förs utanför Sveriges gränser, men ändå så nära. Själv läste jag böckerna under min julledighet och de var perfekta att krypa ner under filten med. Man fick liksom allt på köpet. Kärlek, tårar, spänning, umbäranden, lycka och olycka. Därför kan jag faktiskt rekommendera Erik Erikssons trilogi till läsare av historiska romaner, till den som slukar kärleksromaner, till den som längtar efter lite gammaldags bygdeskildringar och till släktromansfantasten.
Jag har också läst en familje- och släktroman som heter Alltid hos dig av Maria Ernestam. Inga har förlorat sin man hastigt i ung ålder och när sorgen hinner ikapp henne flyr hon till släktens sommarställe i Marstrand för att komma bort. Här, där hon har tillbringat sin barndoms somrar, väcks minnen till liv. En dag snubblar hon över en låda med gamla papper, tidningsurklipp och brev som hennes farmor lämnat efter sig och hon börjar gräva i familjens historia. Farmors historia knyts samman med hennes eget liv och historiska förklaringar. Hon tar kontakt med sin far på nytt och hon gör också nya bekantskaper med släktingar som hon inte visste att hon hade. Parallellt med Ingas berättelse och efterforskningar följer farmors egen berättelse där hon ligger på sin dödsbädd för övrigt samma år som Inga föds. Hon tänker tillbaka på en händelse 1916 som förändrade hennes och hennes familjs öde för alltid. Det är en berättelse om familje- och vänskapsband och konsekvenser av handlingar som sträcker sig långt över generationerna. Det är också en berättelse om att starta om och att finna en ny mening i tillvaron där man minst anade det.
Den holländska författaren Ray Clune förlorade år 2001 sin hustru i cancer. Därefter reste han till Australien tillsammans med sin 3-åriga dotter och skrev där en roman med titeln En sorts kärlek som kom att bli läst som en av de mest drabbande skildringar som getts ut under senare år. Sten och Carmen är ett ungt framgångsrikt par som lever mitt i Amsterdams innerkretsar. De har en liten dotter, ett vackert hus, välavlönade karriärer. Livet leker. En knuta i Carmens bröst visar sig vara elakartad och ett annat liv långt ifrån jetset tillvaron tar vid. Makarna älskar varandra, men Sten har en svaghet. Han gillar andra kvinnor också. Han inte bara gillar dem, han kan inte leva utan dem. Med Carmens sjukdom blir kontrasterna än större mellan sjukhusbesök, håravfall och kräkningar å ena sidan och Stens rumlarliv å den andra. Som läsare blir man stundtals helt förtvivlad över denna man som inte kan ta sig samman. Men samtidigt är det uppenbart att han verkligen står nära sin hustru och skulle göra allt för att få henne frisk. För att vara en sjukdomsskildring är boken en frisk fläkt på så vis att den är så genomärlig. Det är ju aldrig så att en svår sjukdom kommer lägligt. Den är aldrig vacker och man kan aldrig vara tapper och förstående hela tiden. Även i en svår situation fortsätter vi vara de människor vi är, med både våra brister och förtjänster. Det finns en fortsättning på en sorts kärlek och den heter Änklingen. Därav förstår vi hur det går den första boken. Och även om det inte uttalas är det svåra slutet närvarande genom hela boken. Trots det hör boken till vad vi kallar bladvändare. Efter varje kapitel vill man bara läsa lite till och lära känna de här hemska, älskande människorna ännu lite till. För det är verkligen det man gör. Lär känna ett förhållande mellan två människor hela vägen från det glättiga och glansiga livet in i yttersta förtvivlan.
Nu ska jag prata om en bok med det långa namnet Guernseys litteratur- och potatisskålspajssällskap, skriven av Marianne Schaffer. Det är Marianne Schaffers debutbok som kom ut när hon var ganska gammal, en bra bit över 60. Och det blev också hennes sista bok och enda eftersom hon dog strax efter att den hade getts ut. Berättelsen börjar i ett sönderbombat och krigstrött London i januari 1946, där livet så sakteliga börjar återgå till det normala. Författarinnan Juliet Ashton har under kriget gjort succé med en serie krönikor under namnet Izzy Bickerstaff drar ut i krig. Och nu är hon ute på turné med denna serie. Samtidigt saknar hon idéer till nästa bok och går omkring och är tämligen frustrerad över detta. Så plötsligt en dag får hon ett brev från en Dorsey Adams på Guernsey. Han har hittat hennes namn på insidan av en bok av Charles Lamb som han blivit väldigt förtjust i. Och nu vill han ha hennes hjälp att få tag på fler böcker. I förbigående nämner han Guernseys litteratur- och potatisskålspajssällskap som bildades tack vare en helstekt gris de hade hållit hemlig för de tyska ockupationssoldaterna. Detta väcker Juliets intresse och hon börjar en brevväxling med såväl Dorsey Adams som övriga medlemmar i sällskapet. Kanalöarna var ockuperade under kriget och genom breven växer berättelserna om livet på Guernsey under ockupationen fram. Det blir en varm berättelse med stor humor och fantastiska karaktärer om hur människor bevarar sin mänsklighet under svåra förhållanden och om läsandet och böckernas betydelse. Juliet åker så småningom över till Guernsey och brevet från Dorsey visar sig förändra hennes liv för alltid.
Min sista bok är skriven av den amerikanska författaren Kim Edwards och den heter Bilden av Febe. En stormig vinterkväll 1964 ska Davids och Norras första barn födas. På grund av det dåliga vädret kan de inte ta sig till sjukhuset. Men David är läkare och klarar därför att själv förlösa sin hustru på kliniken med assistans av sin sjuksköterska Caroline. Barnet är en pojke, frisk och välmående, men det visar sig att det finns ett barn till. Nora får ytterligare starka smärtstillande medel och är därför inte riktigt närvarande när den lilla dottern föds. Som läkare ser David genast att allt inte står rätt till. Flickan har de karakteristiska tecknen för Downs syndrom, eller som man sa på den tiden, hon är mongoloid. I detta ögonblick fattar David ett beslut vars konsekvenser ska följa honom hela livet ut. Han ger barnet åt sköterskan och ber henne föra det till ett hem för utvecklingsstörda som ligger några mil bort. Caroline gör som hon blir tillsagd, men när hon kommer till hemmet förmår hon inte att lämna flickan som fått namnet Phoebe. Hon beslutar sig för att själv ta hand om barnet. Hon säger upp sig från sin tjänst och flyttar till en annan stad. Till sin hustru säger David att flickan var dödfödd. Hon nekar henne att få se barnet, ett förfarande som inte var ovanligt på den tiden. Han säger att han tar hand om allt det praktiska. Nora ska få ägna sig åt pojken. Men hon kan inte glömma flickan hon aldrig fått se. Hela familjen påverkas av barnet som inte finns. David och Nora kan inte ens sörja tillsammans. Nora sörjer ett barn som är dött som bara finns i hennes tankar. David grubblar över vad han gjort, ångrar sig så småningom men ser inte någon väg tillbaka. Han kan inte ta tillbaka sin lögn till hustrun. Och mitt i detta känslokaos växer tvillingbrodern upp. Den enda som egentligen vunnit i situationen är Phoebe själv. Hon får en kärleksfull uppväxt hos Caroline som engagerar sig djupt i att hon ska få ett bra liv. Efter Davids död långt senare börjar familjehemligheterna nystas upp och gamla sår kan börja läka. Bilden av Phoebe är en välskriven, engagerande roman. Det som framförallt ger den djup är att den förmår väcka empati även för den som man anser handlar fel. Som läsare är det lätt att se att David inte borde ha ljugit om Phoebe. Samtidigt förstår man att han inte handlar av illvilja utan i ren välmening och att hans handlingar har sin grund i erfarenheter i hans tidigare liv. Detta är den enda bok av Kim Edwards som finns på svenska och jag hoppas att vi så småningom får läsa mer av henne.
Efter alla dessa romaner är det dags för en biografi. Äventyr på riktigt, berättelsen om upptäckaren Sven Hedin av Axel Odelberg. Sven Hedin är en av världens mest kända svenskar och på hans tid visste alla vem han var. Han reste land och rik runt på föreläsningsturnéer och han hyllades överallt. Böckerna gavs ut på alla möjliga språk och hans äventyr var följetonger i tidningarna världen över. Han kom också att bli en av de mest kontroversiella. Likväl som alla visste vem han var hade också de flesta en tydlig åsikt om honom och hans åsikter. I denna mycket omfattande biografi söker Axel Odelberg efter vad som drev Hedin ut i områden där ingen människa tidigare varit. Några av världens mest otillgängliga platser. I en tid när äventyren fortfarande var på riktigt. Ännu idag, när vi kan flyga över världen och de vita fläckarna på kartan är borta, väcker platser som Lhasa och Taklamakan våra drömmar. Biografin bygger på det omfattande material som Sven Hedin själv lämnat efter sig. Och likväl som man söker svaren på vad som drev honom ut i okända områden försöker Odelberg förklara vad som drev honom till de tokiga politiska beslut och sympatier. Och det mest fascinerande för mig att hålla fast vid dem. Bland annat berättas det om en middag 1949 när Sven Hedin plötsligt reser sig upp, tar upp en skål till Hitlers ära. Tystnaden sprider sig i salongen och ganska snabbt bryter folk upp. Dessa hans politiska snedsteg har präglat hans eftermäle i kanske högre utsträckning än hans framgångar. Men hur man än vänder och vrider på det är han en fascinerande person som verkar vara helt utan självinsikt eller för den delen ha någon insikt om andra människor. Han saknar spärrar och social finkänslighet men är samtidigt väldigt karismatiskt, extremt språkbegåvad och en skicklig tecknare. Han lever också i en fascinerande tid präglad av kapplöpningen om landytor och om att utforska kartans blanka fläckar.
Och de böcker som Hillevi Andreasson och Annie Söderlind tipsade om var alltså trilogin Det brinnande havet, Den blå stranden och Den sista stormen av Erik Eriksson, inlästa av Dodo Parkas. Alltid hos dig av Maria Ernestam, inlästa av Karin Andersson. En sorts kärlek av Rai Klon, inlästa av Anders Hogeman. Guernseys litteratur och potatisskalspajssällskap av Mary Ann Schaffer, en bok som är under produktion. Bilden av Febe av Kim Edwards, inläst av Anna Godenius. Och så Äventyr på riktigt, berättelsen om upptäckaren Sven Hedin, av Axel Odelberg och inläst av Benny Nilsson. Böckerna som alla finns i Daisy-format kan lånas på närmaste bibliotek. Däremot kan vi på Skånes taltidning inte förmedla några talbokslån. Det vi däremot kan hjälpa till med är att vi listar alla våra boktips under fliken boktipset på vår hemsida skanestaltidning.se. Där finns alla boktips i textform listade med titel och inläsare och författare och genre sorterade per nummer. Och sen kan man gå vidare därifrån och lyssna i nya arkivet om man vill höra talas lite om vad böckerna innehåller också.